Vi ska nu gå igenom Efesierbrevet kapitel 2 som vi har hoppat över. Och hämta ut lite skatter där. Så har han också gjort er levande. Det här är ett tillägg av översättarna. Det står faktiskt inte den meningen i den grekiska texten, men det är underförstått. Så betoningen ligger, ni som var döda genom de överträdelser och synder ligger därpå. I vilka ni förut vandrade. Nu skriver han ju då till icke-judar, Paulus här, han skriver ni. Annars har han skrivit vi. Och ibland han skriver vi så gäller det enbart det judiska folket. Och ibland han skriver vi så inkluderar det också hedningarna. Om man ser i sammanhanget vad det han menar. Så han gjort er levande, eller ni som var döda, ni hedningar som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade efter denna världs och tidsålders sätt. Det kan man jämföra med Egyptens livsstil. I det att ni följde försten över luftens härsmakt. Kan man jämföra med farao då. Över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma. Kan också översättas som laglösa. Olydiga. Glömmer aldrig, jag måste berätta det. Vi lärde våra barn att man inte ska se upp till tomten. Och var i Spanien då. Och så åkte vi till Sverige under vintertid. Och så var det någon som hade satt fram julmust på bordet. Och där var en bild på en tomte. Och då var det ett av våra barn som sa, han är olydig. Det var liksom det värsta man kunde vara då. Så den här försten över luftens härsmakt, den onda andemakten har fått auktoritet av skaparen att verka på de människor som vandrar i olydnad. Han kan inte gå utanför sitt område. Han bara arbetar där han har blivit tillsatt att arbeta av den högsta som råder överallt. Och det här är en väldigt viktig sak som vi måste lyfta fram gång på gång. Speciellt bland de människor som har kommit från en kristen bakgrund. Som har en kristen bakgrund. Det finns bara en Gud. Och han har total makt över sin skapelse. Det finns inget område där han inte regerar. Inte en enda millimeter, om vi nu får tala i de termerna. Där han har fullkomlig kontroll på vad som händer i sin skapelse. Det betyder då att, och det ser man i Uppenbarelseboken, och du kan se det i alla profeterna. Alltså de profetiska skrifterna och de andliga uppenbarelserna som kommer om världshistorien ger inte den onda makten så stor kredit. Kredit kanske man inte säger på svenska. Uppmärksamhet. Plats. Och det är osunt att ge den makten för mycket plats. Man måste vara medveten om det. Och man måste känna till reglerna. Och känner du till reglerna så blir det inga problem. Och när vi läser då i... Ja, vi kan ha ett exempel då här. Vi läser i Uppenbarelseboken om saker som kommer att hända i framtiden. Och i andra profeter. Och då är det ju negativa saker då som sker, som står skrivet. Och så ser vi utvecklingen idag som vi kan jämföra med det som står skrivet. Och då på något sätt så vill vi hindra att det ska ske, för vi vet att det är något negativt. Och det går inte. För Gud har bestämt att det ska vara så. Han har redan skrivit ner det. Står ju där, du har ju till och med läst innan till. Hur kan du hindra saker som Gud har bestämt? Och han, det står att de fick makt att skada människorna under så lång tid. De här gräshopporna som kom upp ur jorden. Vem fick de makt av? Ja, det är han som ger makt åt allt att existera och att verka. Så inom judisk teologi så är den onde en Guds tjänare. Och han utför Guds vilja. Han är upprorisk, men det är också en del av Guds plan. Gud använder honom. Jag tänker ofta på Egon. På torpet hade du en slipsten. Jättebra slipsten som man slipar knivar med. Det har vi berättat om tidigare. Och du körde den där slipstenen, eller någon annan körde och du slipade knivarna och lien slipade. Kommer du ihåg det? Det är klart du kommer ihåg det. Det är någon som har gjort en bild att den onde, han håller på och jobbar och jobbar och jobbar och Gud slipar sina verktyg. Tycker det är en ganska intressant bild. Så den här andemakten har fått ett arbetsområde tilldelat. Går du in där så ställer du dig under hans inflytande. För Gud har gett honom det inflytande. Här i Jönköping så gick, vi bodde här en tid, ett år, utanför Mullsjö. Och en av eleverna hade, som jag hade som lärarvikarie, hennes mamma var en före detta satanist. Och jag ville gärna åka dit och träffa henne, så vi åkte dit en grupp och pratade med henne. Hon berättade hur hon blev befriad. Och då berättar hon att innan man gör någonting av riter så måste man först sätta Gud som den högste, annars är det livsfarligt. Och det är ju intressant då att man måste ha rätt hierarki, annars är det livsfarligt. Onda andarna vet att Gud är en och de darrar. Alla människor vet ju inte det. Så de känner till hierarkin, olika maktpositioner i andevärlden. Det finns olika skikt. Luftens härsmakt. Och Gud har gett den andemakten rätt att arbeta och skada och skrämma de som lever i olydnad så att de slutar vara olydiga. Så det har ett gott syfte. Allt vad Gud gör har ett gott syfte. Bland dessa var också vi allesammans, säger han. Nu inkluderar han också judarna. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Och vi var också likadana, vi judar. När vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville. Man kan jämföra det med ordet yetzer hara på hebreiska. Den onda längtan som var och en har. Vi judar har också det. Och det är en sak som man jobbar väldigt mycket med i judisk undervisning. Hur ska vi få makt med den onda, det onda begäret i oss? Och det mesta i rabbinernas undervisning går ut på att hjälpa judarna att få makt med de onda begären i kroppen och i själen. Därför har man alla dessa regler för att få makt över det. Att inte det onda ska få makt och regera i mitt liv. Och då hämtar man kraften från Torans ord. För det finns kraft där. Guds ande finns i det skrivna ordet. Men samtidigt så finns det en begränsning i den skrivna Toran. Dels så kan den inte ta bort Yetzerara. Det går bara genom döden och uppståndelsen som vi sa tidigare. Det onda begäret i oss sitter fast i vår kropp. Och det enda sättet att bli av med det är att denna kroppen dör. Eller att den uppslukas av en annan kropp. Så det är ju en typ av död också. Men så länge vi har den här kroppen där det onda begäret finns, så måste vi kämpa mot det onda och trycka ner det och se till att det goda får makten hela tiden. Det är ju våran kamp. Men så länge vi har det här onda begäret, så är vi, som han skriver, vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen. Vi judar lika som de andra icke-judarna. Med andra ord, det finns en Guds vrede över oss människor. Och det här är liksom inget som man ska skrämmas av. Utan det är en faktisk verklighet. Och när vi då talar om Guds vrede, så måste vi tänka att Gud har inga känslor. Utan det handlar om en handlingssätt gentemot oss. Vi har inte tillträde ordentligt till hans närvaro. Det är ju så när en människa är sur och vred på mig. Jag försöker närma mig, då liksom någonting, det är någon väldigt mur mellan oss. Har ni märkt? Så Guds vrede är en kraft, eller vad ska jag kalla det, en handlingssätt, en attityd, om du får använda ordet, gentemot människan som har synd. Det går liksom inte närmast för mycket. Vi är genom vår natur fiender till Gud. För vi har någonting som tycker om det onda i oss. Och då kan vi gå till Romarbrevet 8 en liten sväng. Det kan vara bra att lyfta fram det. Vers 3 kan vi läsa. Det som lagen, Toran, inte kunde åstadkomma, i det att den var försvagad genom köttet. Försvagad genom den mänskliga kroppsliga existensen. Vi har en natur inom oss som är naturligt olydig. Vi vill inte lyda. Vi tycker det är jobbigt att lyda. Och Toran kan bara bromsa det här. Och det kan den riktigt bra. Alltså, det finns många judar som lever riktigt bra. Genom att ha fått sin kraft av Guds ord. Toran som han har lagt i sitt sinne och i sitt hjärta. Och man anstränger sig och lever rättfärdigt. Det ser vi också i Lukas evangelium om Johannes döparens föräldrar Elisabet. Vad heter de nu? Zacharias och Elisabet på svenska. Zecharia Elisheva. Som levde rättfärdigt enligt Torans alla bud och regler. Det står så, de var rättfärdiga. Så de hade lyckats att trycka ner sina dåliga begär och inte låta dem få makten i sitt liv. Genom Guds ord. Men ändå så finns det där. Det finns där hela tiden. Och rabbinen lär så här att ju mer en människa kommer upp i helighet, kedusha eller andlig nivå, desto starkare är den onda driften. För den är alltså, när Gud låter din ande växa, så låter han också den onda driften ha samma nivå, för att du ska ha samma kamp hela tiden. Det är människans situation. Förklara ett annat. Men det här är alltså den dödliga människans situation. Den opånyttfödda människans situation. Den första människans situation. Den som är av naturen under Guds vredesdom. Både judar och hedningar. Och det är ju inget fel på Toran då. Den gör ju ett bra jobb. Men den kan inte ta bort den onda naturen. Den kan bara tämja den någorlunda. Vildhästen hålls lite i tyglarna. Och beroende på hur mycket vi lägger Torah i våra liv, desto mer kan vi tämja den driften. Och då säger Rabbi Shaul här, det som Torah inte kunde åstadkomma, ta bort den. Få fullständig makt. I det att den var försvagad genom köttet. Det gjorde Gud. Wow. Då han för att borttaga synden, ta bort den onda driften i oss, sände sin son i syndigt köts gestalt eller likhet. Och fördömde synden i köttet. Det här är ett väldigt intressant uttryck. Syndigt köts likhet. Eller gestalt. Med andra ord, här är Yeshua inget syndigt kött. Han hade liknande syndigt kött. Hans onda drift, hans Yetzerhara, var inte aktiverad. Han var exakt som Adam innan syndafallet. Exakt som Adam innan syndafallet. Varför var han skapad exakt som Adam innan syndafallet? Därför att han skulle lägga till rätta det som Adam hade gjort fel. Därför står han inför en liknande situation. Adam stod framför ett träd som på hebreiska är ets. Och den sista Adam stod framför ett träd som också heter ets på hebreiska. Och så fick de ju ta samma val. Ska du lyda eller ska du icke lyda Gud? Vad var det för seger han vann? Vi sjöng om hans seger. Vet du vad det var för seger? Han vann seger över ormen som sa var olydig mot Gud. Precis som Adam. Och skillnaden var att en lydde ormen och gjorde uppror mot Gud, och då aktiverades den här onda naturen som kom till alla hans ättlingar utom honom som föddes av kvinna. Som skapades i marken, blev tagen ur marken, och Gud blåste sin livsande. Och då blev han exakt som Adam när han skapades. Marken är ju också kroppen. Så det skapades en likadan människa som hade skapats tidigare. Utom att han hade inte samma härlighetssken runt om sin kropp som Adam hade. Han var i syndigt köts likhet. Han såg ut som en fallen människa. Men han var inte en fallen människa. Hans kropp var inte som våra kroppar. Han hade inte samma begär efter synden som du och jag. Alla frestelser kom utifrån, inte inifrån. Ända till han stod i Getsemane. Då all synd kom in i honom. All din synd och min synd. Den här onda naturen. Allt vi har gjort, inte bara naturen utan själva synden. Allt skräp som kommer från första Adam under 7000 år. Också framtiden. Allt samlades ihop och slängdes i honom. Han var en soptipp. Och där så kämpade han med vårat uppror. Mitt uppror. Det var därför han svettade blod. För han hade det, jag måste lyda Gud. Och där var han seger, inte bara för sig själv, utan för mig. Och han sa nej till ormen. Och han sa ja till skaparen. Och det var han säger. Hans seger var att ödmjuka sig in till döden. Göra Guds vilja så att man är villig att hängas på trä och bli en förbannelse. Så han hade inget syndigt kött, han var liknande syndigt kött, gestalt, likhet. Och Gud fördömde synden i köttet. När Gud lät vår synd komma in i hans kropp, så fördömde Gud synden i köttet, i hans kött, för att fria oss och hjälpa oss och få förlåtelse för våra synder, prisat vare den eviges namn. Och nu kommer Romarbrevet 8, resten, och talar om hur vi i den nya skapade människan, nu har Gud tagit itu med synden i människan. Han har straffat den, han har dödat den, han har hängt den upp på trä, och nu är människan död. Om en har dött för alla, har alla dött, har det skrivit. Så för Gud är den första människan död. Ni var döda i era synder. Den enda chansen att få liv i överflöd är att uppstå från de döda. Därför lät Gud Jeshua stå upp. Han reste honom upp, rättare sagt. Han gav liv till han som hade dött. Och då hade synden utplånats. Det enda sättet att bli av med den onda driften är genom döden. Kroppen måste dö. Och så skapades en ny människa, men den är inte skild ifrån den gamla. För det var samma kropp som stod upp. Det var jättebra det du tog upp här, Stig-Åke. Måste finnas en jordisk kropp för den nya människan. För det finns ett samband. Det ena leder till det andra. Gud skapar ljus av mörkret. Så när han säger, du är min son, jag hittade ordet, avlat dig. Ett gammalt ord som inte används. För det är en kvinna som föder. En pappa kan ju inte föda. Jo, man är ju med i för sig. Man tror att man föder en kvinna. När hustru föder. Men det är fadern som avlar. Men det har också med födelse att göra. I det här fallet. Det har med skapelse att göra. Jag har idag avlat dig. Du är min son, jag har idag avlat dig. Och det är alltså uppståndelsen det talar om enligt Apostlagärningarna 13. 33 tror jag. Och då skapades en ny människa. En helt ny människa, men som inte är, den är inte så, det är liksom ingen utomjording eller något lustigt, utan det är en människa. Prisa för det här. Och det är den andra människan som Paulus talar om. Yeshua är den sista Adam och den andra människan. Ett nytt människosläkt. Han är huvudet för ett nytt människosläkt som är det eviga släktet. Det odödliga människosläktet. Vi har sagt det här tidigare, men det är väldigt viktigt att leva i detta, inte bara känna till. Och då har vi som har fötts av anden, vi som har fötts igen, tagit emot den här nya människan som är uppståndelsemänniskan. Och det är Messias i er, hoppet om härligheten, som Rabbi Shaul säger till hedningen. Messias i mig. Det vill säga den uppståndne finns, den människa, den eviga människan finns i mig. Den nya människan har kommit in i mig, och det är det som säger att jag är Guds barn. Och där är inte längre vreden kvar. Så det är den nya människan jag har, djup, underbar gemenskap med Gud. På ett annat sätt än vad jag hade innan. En ny människa finns på insidan, och det är jag som har blivit ny. Men det är Messias, lika väl som innan var jag Adam, nu är jag Messias. Så vi är två. Då skulle jag säga att vi är fyra. Vi är det onda vi vill, och så är vi det goda vi vill. Och så är vi den som måste välja mellan onda och goda. Och så är det den nya människan som har fötts i oss. För att komplicera saker och ting. Så vem är jag? Vem är jag egentligen? Vem är du egentligen?
En förvirrad människa.
En förvirrad människa. Därför säger Rabbi Shaul en gång att därför känner vi inte längre varandra efter köttet. Alltså vi relaterar till varandra i den här nya människan. Det är det som är församlingsgemenskap. Vi känner inte varandra efter köttet. Alltså vi är inte intresserade av det här normala. Naturliga. Det är vi också, men relationen till det naturliga går genom det övernaturliga vi är. Den nya människan, som också är naturlig. Så när vi pratar om väder och vind, koppla anden till det. Koppla inte bort anden. Om du inte kan göra det med anden, så gör det inte då. Allt vad ni gör i ord och gärning ska ni göra i Herren Yeshuas namn. Kan du inte göra det i Yeshuas namn, gör det inte då. Okej. Jag rekommenderar att ni läser resten av Romarbrevet 8 igen. Inte nu. Utan fundera på den här undervisningen. Men det är en vers som speciellt jag vill lyfta fram, vers 7. Köttets sinne, inriktning, tankesätt. Yetzer haras inriktning är nämligen fiendskap mot Gud. Eftersom det inte är Guds Torah, underdånigt ej heller kan vara det. Och de som är i ett kötsligt väsende, det vill säga de som släpper till för den onda driften och låter den ta över, de kan inte behaga Gud. Nu går vi tillbaka till Efesierbrevet. Två. Hoppas vi hinner med det här. Vers 3. Vi var genom vår natur i slutet hemfallna åt vredesdomen, vi judar lika som de andra hedningarna. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har för den stora kärleks skull varmed han har älskat oss gjort oss levande med Messias. Oss som var döda genom våra synder. Här står det att han har gjort oss levande. Så att tanken kommer igen från vers 1 här. Så att, men just texten han har gjort det levande finns inte i originalet i Efesierbrevet 2:1. Men här kommer det. Och därför har översättarna gjort det snygga till det här. Men det är inget fel på tankegången, är helt rätt. Han har gjort oss levande med Messias. Alltså det enda liv du har som är evigt, det är i Messias. Utanför honom finns inget evigt liv. Och det gäller alla människor, judar och icke-judar. Uppståndelsen av honom är vägen till det eviga livet. Och som var döda genom våra synder, av nåd är ni frälsta. Han har befriat oss från Egypten. Men uttåget ur Egypten är inte färdigt. Vi måste in i det nya landet också. Vi är på väg. Det är en väldigt bra bild. Uttåget, ökenvandringen och intåget i nya landet. Väldigt bra bild. På den troendes vandring. Ja, han har uppväckt oss med honom. Och det här alltså, nu talar Rabbi Shaul utifrån det himmelska perspektivet från Atzilut-världen. Och alla profetier, all profetisk uppenbarelse är från örnperspektivet. Man ser det utifrån en tidlös tillvaro. Och då ser man dåtiden, nutiden och framtiden samtidigt. Och därför så är det som säger han har gjort kan lika väl vara framtid. Men det är också dåtid. Eftersom det är en värld där tiden är reducerad till en liten punkt. Så när Rabbi Shaul säger att han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Messias Yeshua, så är det den nya människan det talar om. Den människan är i mig. Jag är i den nya människan insatt i en andlig position som är samma position som Yeshua just nu har. Och det här är väldigt stort. Vi behöver tänka väldigt mycket på det, kära vänner. För om vi får tag på det här, inte bara i huvudet utan riktigt i vårt hjärta, vår ande, vår känsla, så kan vi vinna seger i alla situationer i vårt vardagsliv. Romarbrevet 8 talar om det. Vi behöver aldrig längre lyda de onda begären i oss. Vi har makt över dem. Och vi har också makt över de onda andarna. I Messias. Vi tar dem uppifrån, inte nerifrån. Vi kan trampa dem under fötterna. Inte så att vi står och hoppar på andemakter. Det tycker jag är fel att göra så. Man ska inte göra så. Utan det har med position att göra. Vi går rakt fram. De kan inte hindra oss. Vi trampar ner tönen och tistel. Och ingen ska göra skada. Och då står det så här att han har satt oss med honom i den himmelska världen i Messias Yeshua. För att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvindliga rikedom. Genom godhet mot oss i Messias Yeshua. Ja, det var ju väldigt mycket information om vad som kommer att hända efter tusenårsriket. Profeterna talade inte så mycket om den tiden. Men vi har en liten nyckel här. Vad kommer han att göra efter tusenårsriket med oss? Ja, om vi tar först tusenårsriket, för många kommer frågar. Häromkvällen hade vi en fråga om det. Under tusenårsriket, under Messias rike, när Yeshua har tagit sin fader Davids tron här på jorden och kommer att regera från Israel över hela världen. Alla 70 nationer som kommer upprättas då kommer att vara under Israel. Då kommer det finnas två typer av människor. De dödliga som inte fick uppleva uppståndelsen när han kommer tillbaka. Som inte blev förvandlade till odödliga. Deras kroppar blev inte odödliga. Och de odödliga, de som blir förvandlade när han kommer, de som har upplevt den nya födelsen, de som har blivit stämplade med anden, som är en underpant, ett förbetalning på förlossningen som kommer. De som har anden, de får vara med. Och då säger jag, men Abraham, Isak och Jakob, Yeshua sa att de kommer att sitta i Guds rike. Ja, men det är ju ett resultat av hans uppståndelse, skriver ju Rab Shimon Kefal, Simon Petrus. Ni har fötts på nytt genom Yeshua, Messias uppståndelse från de döda. Hur kunde Abraham födas på nytt? Upplevde Abraham den nya människan? Jag har haft den frågan under mer än 40 år. Och vi var på en bibelseminarium en gång och jag frågade Lennart Törn som är en teolog. Fick Abraham uppleva den nya födelsen? Och han kunde inte svara på den frågan. Så jag fick inget svar. En del menar att det hände när Yeshua var död. Att han gick till de dödas andar och predikade för dem. Och tog dem upp därifrån och tog dem till paradiset. Och att de då fick uppleva den här pånyttfödelsen. Det är ju en teori som är intressant. Som man inte får kasta ihop högen utan titta på om det stämmer eller inte. Men om vi nu tittar från det här perspektivet av örnen. Där dåtid är lika samma sak som framtid så har det egentligen ingen betydelse. Rabbi Shaul säger att vi som innan hade hoppats, och om vi tittar på i Efesierbrevet 1 så är det faktiskt ett svar där. Ja, i vers 12. Så skulle vi, judar, hans härlighet är fri, vara de som i Messias redan i förväg hava ägt ett hopp. Det fanns ett hopp om uppståndelse i Abrahams liv. Och det kopplas till Messias. Nu vet vi inte exakt hur mycket uppenbarelse han hade om försoningsverket. Han fick i alla fall se Yeshua, säger han. Och jag tänker när han offrade Isak, vad visade inte Gud honom då? Och när han säger profetiskt till Isak, här är elden, här är veden, var är lammet? Då svarar han, Elohim yirelo hasele ola beni. Gud förser åt sig själv ett lamm, min son. Det var ju profetiskt. Så lammet fanns ju där. Så på något sätt så hade de någon form av uppenbarelse om det som skulle komma. Även löftet om kvinnans säd som skulle trampa på ormens huvud. Så hoppet fanns där. Frågan är om upplevelsen fanns där. Jag tror inte det. Det som vi får uppleva i nya födelsen. Jag tror inte Abraham fick uppleva exakt samma sak. Han fick del av Guds ande, ja, men som dödlig människa. Men jag tror inte han fick i sitt inre uppleva uppståndelsekraften som vi har fått uppleva. Jag tror det är från och med uppståndelsedagen och framåt. För Yeshua andades på sina lärjungar och sa, ta emot helig ande. Och då blåste han på dem. Och han var ju profet så han gjorde vad Gud sa. Ta emot helig ande och då föddes de på nytt. Om de hade kunnat födas på nytt innan uppståndelsen hade han gjort det då. Men nu var det en ny situation på något sätt. Vi kom från det heliga till det allra heligaste. Och det kan man se också i tabernaklet. Tabernaklet är ju 6000 år. Ni hittar på måtten där. Hur många känner till det? Ja, ni ser lite fundersamma ut. Vi har haft många års undervisning. Det finns varenda år i veckans parasha. Men vi behöver repetera. Så om du tittar på det heliga så är det 4000 år. Och det allra heligaste är 2000 år. Oj då. Oj då, hjälp mig här. Då tar vi tre stolar här då. Här har vi tre stolar. Det heliga är så stort som två stolar. Det allra heliga är så stort som en stol. Det är måtten. Det är tre delar som är lika stora. Två är i det heliga och en är i det allra heligaste. Och det här är 2000 år, 2000 år och 2000 år. Så när du kommer fram från det heliga, kommer in i heliga, så går du framåt, så kommer det från Adam och framåt. De har en relation till Gud motsvarande det heliga. Och så kommer de fram till förlåten. Och det är 4000 år. Och där dör Yeshua, så öppnas det en ny dörr in i Guds närhet på ett annat sätt. Och det är 2000 år av Messias tidsålder. Och sen kommer tusenårsriket. Okej, okay. Det kommer ni ihåg nu. Så det är en ny situation de här 2000 åren. För människan. Vi har uppståndelsekraften. På ett nytt sätt som inte de gamla hade. Så egentligen skulle vi leva mycket mer i seger över synden än vad de gjorde. Men det beror på hur mycket vi släpper till av det här nya livet som vi har fått. Och hur vi låter vårt sinne förnyas genom anden som bor i oss. Titta här. Tack ska ni ha. Det är lite fel perspektiv här, men hon har för att få in det i programmet så tryckte jag ihop det då, så att, men det här ska vara tre lika stora kvadrater. Alltså det heliga är dubbelt så stort som det allra heligaste. Så det är två kvadrater och ett kvadrat. Okej. Okej, vi går vidare i Efesierbrevet 2. Gud har gjort oss levande, vers 5. Vi som var döda av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom, satt oss med honom. För att i de kommande tidsåldrarna, okej, under tusenårsriket, kommer vi som har Messias ande och är, vad ska vi säga, inte avfälliga. Vi gör inte uppror mot Gud i öknen. Vi får komma in i det nya landet. Och då får vi regera tillsammans med Messias under 1000 år. Och då är vi odödliga. Och vi kommer att regera över de dödliga. Och bland de dödliga kommer det att finnas 12 stammar av Israels folk som Messias kommer att upprätta under tusenårsriket. Det finns ett antal judar som kommer att vara odödliga, väldigt många. Alla som har hoppats på Messias under historiens lopp och som har dött i tron. I förbundet. I Israel. Kol Israel Yeshlahem Chelek Ba'olam Haba. Hela Israel har en plats i det tillkommande riket. Det är sant. Men om de bedriver avgudadyrkan så förlorar de sin plats. Men i förbundet med Israel finns frälsningen inbakad i Messias. Messias är en del av Israel, kom ihåg det. Så Gud, han vet hur han ska frälsa judarna. Så bland judar kommer det finnas massor som har blivit förvandlade och är odödliga och får regera tillsammans med Yeshua. Men det finns ett antal ättlingar till Israel av de 12 stammarna som inte kommer att uppleva den första uppståndelsen. Och då upprättas de 12 stammarna i Israel. Precis som Hesekiel talar om i Hesekiel 40-48, det är 9 kapitel som talar om den tiden. Med upprättelse av tempeltjänsten, offertjänsten, allt det här som Toran har talat om. kommer att vissa bud som aldrig någonsin uppfylls i historien, de kommer att uppfyllas, för allt måste uppfyllas innan himmel och jord förgås. Och då måste det finnas ett tempel. Så under tusenårsriket så kommer det finnas två typer av människor då. De odödliga regerar över de dödliga. Och då tror jag att vi har samma förmåga att förflytta som Yeshua hade. Vi kan flyga från en plats till en annan utan att behöva ta flyget. Åka Norwegian. Och det blir en härlig tid. Och beroende på våran trohet här får vi olika positioner av auktoritet under det riket. Och om vi är otrogna, och om vi bryter de här sju buden och fortsätter att synda, så kommer vi inte att få del av det riket. Det säger Paulus också här i Efesierbrevet. Ingen otuktig eller oren eller girig har del i Messias och Guds rike. Så om man lever i äktenskapsbrott eller otukt, det vill säga man lever tillsammans utan att vara gift, så kan man inte räkna med att vara med ibland de odödliga. Så man kan förlora det stora som Gud har gett oss i Messias om man gör uppror mot Gud. Som det står i Johannes brev, att de har inte evigt liv förblivande i sig. Nej, jag tror vi lämnar det till sen. Jag har lite bråttom här. Kom ihåg frågan, skriv ner den. Så han har sagt att han i de kommande tidsåldrarna ska bevisa sin nåds översvindliga rikedom, vers 7, genom godhet mot oss i Messias Yeshua. Okej. Då vet vi vad han ska göra. Då vet vi vad som kommer att hända efter tusen. Första är det tusenårsriket som också kallas Olam Haba. Den kommande världen, den kommande världsordningen. Och sen efter 7000 år, efter tusenårsriket, efter sabbatsvilan som är 1000 år, så kommer det en ny vecka. Med nya himlar och ny jord. Vad kommer att hända där? Det är precis det som står så här. Gud kommer att visa sin godhet mot oss. I enlighet med sin överflödande nåd. Okej, vi tar det. Vi får väl acceptera det. Vi vet inga detaljer, men det kommer att bli bra. Och vi kommer att finnas på jorden. För människan är skapad för jorden. Så länge du är kött och ben så ska du bo på jorden. Trots att du får flyga här, det är inga problem. Vers 8. Ty av nåden är ni frälsta genom tro. Det betyder också trohet och förtroende. Och det är inte av er själva, Guds gåva är det. Inte av gärningar blir vi befriade från Egypten. För att ingen ska berömma sig. Det var Gud som gjorde det genom att lammet tog våra synder. Ty hans verk är vi skapade i Messias Yeshua till goda gärningar. Vilka Gud förut har berett för att vi ska vandra i dem. Kom därför ihåg att ni förut, ni som var hedningar i köttet. Ni var hedningar. Och då ser man i Rabbi Shauls undervisning att ibland säger han till de förlossade bland folken, de rättfärdiga bland folken, de gudfruktiga bland folken som har upplevt pånyttfödelsen, att de kallas för hedningar. Ibland säger han att ni var hedningar. I Korinth säger han där i första Korinthierbrevet 12, så att ni, när ni var hedningar så drogs ni av alla andar och avgudarna. Och här säger jag när ni var hedningar. Men så finns det i Romarbrevet. Och det här vill jag lyfta fram, för det är viktigt nu i Sverige, för att det är mycket förvirring i den här upprättelsetiden vi lever i. där man blandar ihop de olika världarna och säger att vi nu är Israel här nere på jorden. Hela den här Efraim-rörelsen har med att göra att man vill upprätta ett fysiskt folk och har inte förstått att det är i Jeshurun som inympningen sker. Och vi har problem med det. Folk har lämnat oss på grund av denna sak, tyvärr. Man säger att vi inympar det bland judarna, och det stämmer inte, för Toran har satt en gräns mellan judar och icke-judar. Och vi kommer till det här med Herrens hjälp. Jag kan inte spela in ikväll nämligen, så jag måste ta all inspelning nu. För det är sabbat. Så ni får ha lite tålamod. Romarbrevet 15:8. Vad jag vill säga är detta: för de omskurna har Messias blivit en tjänare, till ett vittnesbörd om Guds sannfärdighet, att Gud har talat sanning när han har lovat saker genom profeterna, för att bekräfta de löften som hade getts åt fäderna, åt förfäderna, Abraham, Isak och Jakob. Hedningarna åter har fått prisa Gud för hans barmhärtighets skull. Så är också skrivet: för den skull ska jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Och åter heter det: jubla ni hedningar med hans folk. Så och lova Hashem alla hedningar, jag prisa honom alla folk. Så säger också Jesajahu: telningen från Ishais rot ska komma, ja, han som ska stå upp för att råda över hedningarna, på honom ska hedningarna hoppas. Så att här fortsätter Rabbi Shaul att identifiera de troende som hedningar. Prisa Gud, ni hedningar, tillsammans med hans folk. Så i den lägre nivån här nere är det två folk. Och det måste vara två folk. Så länge Toran gäller så är det två folk i denna världen. Hör vad jag säger. Inte en prick av Toran ska förgås. Och Toran gör en skillnad mellan Israels barn och länderna. Och det ska vara skillnad i den här världen. Man får inte ändra. Vad heter det? Som här är råmärken. Gud har satt upp en gräns. Här är judar, här är icke-judar. Det här ska judar göra, det här får inte icke-judar göra. Det här ska judar göra, det här får också icke-judar göra. Det här måste judar göra, det här är inte tvunget att de andra gör. Det är olika. Är du jude så måste du hålla sabbaten. Är du inte jude så måste du inte hålla sabbaten. Om du måste jobba på sabbaten för att försörja en familj och inte hitta något annat jobb just nu, så kan du inte hålla sabbaten. Och då ska du jobba istället. Men är du jude så får du inte jobba. Till exempel. Okej. Nu går vi tillbaka till Efesierbrevet. För jag vill faktiskt komma fram här. Vers 11. Kom ihåg därför, ni som var hedningar i köttet, i kroppen, i det lägre nivån här nere, och blev kallade oomskurna av de som kallas omskurna, efter den omskärelse som med händer görs på köttet. Och i det finns en antydan om att det finns en annan typ av omskärelse som inte görs i köttet. Den andliga omskärelsen som man också talar om i Kolosserbrevet. Kom därför ihåg att ni på den tiden, då när ni var utan Messias, var utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftesförbund i plural, utan hopp och utan Gud i världen. Men nu däremot, då ni är i Messias Yeshua, har ni som förut var långt borta kommit nära i och genom Messias blod. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ner den skiljemur som stod mellan oss, nämligen ovänskapen. Hur byggdes den här muren upp? Det byggdes upp på grund av avgudadyrkan som fanns bland hedningarna. Så därför säger Gud till Israel: ni får verkligen inte göra som ni gjorde i Egypten, som man gör i Egypten, och ni får inte göra som man gör i Kanaans land dit ni kommer. Ni ska bryta ner alla deras stoder och gudar och allting. Ni får inte vara som världens människor. Så att det blir en fiendskap. Och det här fiendskapen är bra, för då skyddar Israel sig från att bli besmittad av alla dessa avgudadyrkande människor runt omkring. Så den fiendskapen är bra. Det är bra att juden aktar sig för hedningar. För blir han inte assimilerad, då låter han inte sina döttrar gifta sig med icke-judiska pojkar. Och då låter han inte sina pojkar gifta sig med icke-judiska kvinnor. För då blir det assimilering, och 3, 4, 5 generationer längre fram så finns det inte något judiskt folk längre. Så det måste finnas ett stopp. För det är en prästnation som ska tjänstgöra inför Gud till förmån för folket. Prästen får inte gifta sig med vem som helst. Så i det här fallet så måste det finnas en skiljemur, och det är ovänskapen. Men i Messias så dödas den här ovänskapen. Och då talar vi alltså det som hände när han dog. Genom korset, som det står här, som betyder trä. Bjälken kanske man skulle översätta det. Genom bjälken hade i sin person dödat ovänskapen. Eller pålen eller bjälken. Och han har kommit... Nej, vad ska jag säga? Förlåt. Vad är jag nu? Vers 14. Nämligen ovänskapen. 15. Ty i sitt kött, i sin kropp, gjorde han om intet budens stadgelag. Och här kan man diskutera hejvilt. Det här är en jättesvårt vers. Du kan titta alla möjliga översättningar och titta på grekiskan, arameiskan och hebreiskan och vad du vill. Du kommer aldrig ifrån att här talas om Toran. Och då menar de att det talas bara om den muntliga Toran. Det talas bara om rabbinernas Toran. Så det var det han bröt ner, inte den skrivna Toran. Du kan inte göra så. För det går inte att skilja mellan de två. Vad händer? Han var uppe sen 2 i natt och förberedde det han skulle tala här. Inte lätt att hänga med. Det är bra. Så. Det var ett skämt. Han gjorde om inte ett budens stadgelag i sitt kött. Du kommer inte från att det här talar om den skrivna Toran också. Jag har snurrat på det här i många, många år. Och jag är övertygad om att Herren har gett mig en uppenbarelse om svaret på vad det betyder. Det står skrivet i 5 Mosebok att Toran är inte i himlen. Inte andra sidan havet. Inte nere i underjorden. Den är i din mun och ditt hjärta. Och där lyfter man upp i Talmud och säger att Toran är inte i himlen, den är på jorden. Och det är en viktig sanning. Den Toran som vi har idag, som är en nedtransformering av den stora Toran som Hashem har i himlen. Den Toran som vi har idag är anpassad till en syndig människa. För Toran säger du ska inte ha begärelse. Du ska inte ha lust att göra något ont. Om du säger det till en ängel, vad skulle ängeln säga till dig då? Jag har ingenting, vad pratar du om? Ska inte stjäla, ängel? Vadå stjäl? Vad är det för någonting? Ingen aning om vad det är. Det är bara syndaren som kan förstå de här orden. Som har någonting i sig som säger: jag tycker om att ta det som tillhör en annan. Tycker om att ljuga. Så Toran talar till den fallna människan. Du har 365 bud som säger du ska inte. Och 248 bud som säger du ska. Det är mer negativt än positivt. Varför? Därför att människan är en syndare och måste ha stopp för det onda driften, det onda begäret. Och Toran är skriven till en människa som har ett ont begär. Och när det onda begäret förstörs så behövs inte den Toran längre. Det är precis där det står där. Så när man uppstår och får komma in i den himmelska världen så behöver man inte Toran i den form som vi har den här nere på jorden. Du behöver inget bud som säger du ska älska Gud med hela ditt hjärta när du är en ängel. För det gör du automatiskt. Djuren har inga problem. Det kvittar hur mycket du än försöker tämja om djur så är de ändå likadana hela tiden. De har en Torah i sitt hjärta. De följer det som Gud har bestämt för dem. De har Torah i sina hjärta. Hunden snurrar runt innan han lägger sig. Finns inbyggt. Människan är den enda som har gjort uppror mot Guds regler. Så när människan upprättas och blir uppstånden och får uppleva det nya livet och den nya skapelsen så behövs inte de här buden längre som vi har dem idag. Så han har gjort om inte ett buden stadgelag i sitt kött. När den dödades, när människan dödades så är inte längre Toran giltig för människan är död. Och då skulle han av de två skapa en enda ny människa och så bereda frid. Och i den här himmelska, som det står i Korinthierbrevet 15, den andra människan är från himlen. Den himmelska människan behöver inte Toran i den form vi har den idag. Och det är så länge himmel och jord i den fysiska bemärkelsen består som Toran ska bestå. Men när Gud skapar om himmel och jord då kommer inte synden finnas här och då är Toran helt annorlunda. Det finns en midrash i Shemot Rabba 6. Kapitel 6 i Shemot Rabba. Som säger så här. Salomo. Det står ju skrivet i Toran att kungen får inte ha massor med kvinnor. För då kommer de att förleda hans hjärta att avfalla från Gud. Och då är det ordet jarbe på hebreiska som betyder föröka. Han ska inte föröka antalet kvinnor. Och då är det jarbe, han ska föröka. Börja på ordet med bokstaven jud. Det är den minsta bokstaven. Och Salomo sa så här. Jag är så vis, enligt den här midrashen. Så jag förstår varför man inte ska ha många kvinnor. Det är för att inte kungens hjärta ska avfalla från Herren. Men om jag bestämmer för att inte avfalla från Herren, då kan jag ta många kvinnor för jag förstår syftet med budet. Vi är experter på att vrida Herrens raka vägar så det blir krokiga. Och då så sa han arbe istället, och då fick han istället för jarbe så satt han arbe. Jag kommer att föröka många kvinnor. Och då försvann jordet. Då blev det ett alldeles istället. Och då blev jordet väldigt ledsen. Han blev arg. Så jordet åkte upp till himlen och sa. Och han kom inför Kadosh Baruch Hu, inför den heliga välsignade var han. Och han började klaga på kung Salomo. Så kung Salomo har tagit bort mig från Toran. För det står jarbe, men nu står det arbe. Jag kommer att föröka kvinnor. Och då svarar Hashem. Det kommer att finnas många. Salomo kommer att att dö och många tillsammans med honom och förintas, men inte en enda. Nej. Kotsa, inte en enda tagg av Toran kommer att förintas. Då säger Midrashen. Känner ni igen det? Midrashen skrevs långt efter Yeshua. Men på något sätt så har det... Och då blir Jud jätteglad. Naturligtvis. Vi kan komma tillbaka till Torah. För han sa, om han tar bort en bokstav så kommer han ta bort en till och en till. Och sen finns ingen Torah kvar till slut. Så i den här världen får vi inte ändra på någonting. Torah är som den är. Så länge vi har de här 7000 åren. 7000 år. 6000 plus ett sabbatsår då, som inte är med i tabernaklet. Om vi tittar på den här bilden då, så säger Rabbi Shaul att han har kommit och förkunnat det glada budskapet för er som var långt borta i förgården och för dem som var nära. För i en och samma ande har vi båda tillträde till Fadern, till alla heligaste. Så hedningarna var i förgården bildligt sett, judarna var i det heliga bildligt sett, men ingen var riktigt inne. De var långt borta och nära, men inte helt förenade. Men i Messias, genom hans död, så kan båda komma in till Fadern tillsammans och vara i det allra heligaste. Bildligt talat. Men man är fortfarande hedning och jude i denna världen. Så länge vi har en dödlig kropp så måste vi ha skillnad i livsstil och traditioner och vi och så vidare. Vi är ett i anden. Det är en triangel. Vi är ett där uppe och vi är två här nere. Triangeln är i himlen, inte på jorden. Alltså toppen är i himlen, inte på jorden. Triangelns bas, triangelns fötter står på jorden. Här nere är vi två, där uppe är vi en. Om vi tittar då vers 18. Till genom honom har vi judar. Eller rätt sagt, om nu han inkluderar judar och hedningar. De ena judarna, såväl som de andra, i en och samma ande tillträder till Fadern. Så fortfarande är det ena och andra. Ser du det? Vi är ett, men inte här. Vi är ett i Messias. Vi är ett i anden. Vi är ett i Yeshurun. Vi är ett i det allra heligaste. Där i anden är det ingen skillnad mellan jude och hedning, mellan man och kvinna, mellan slav och fri. Där är vi alla ett. Men här är det skillnad. Så länge himmel och jord består. Får vi det här klart för oss så kommer vi att kunna ha balans. Alltså är ni inte längre främlingar och gäster, ni före detta hedningar, utan ni har medborgarskap med de heliga. Var någonstans? Du kan inte koppla ihop det här med det israeliska medborgarskapet eller det judiska medborgarskapet. För då tar du ner Messias till jorden och han är inte här. Han är i himlen. Och det är där vi är ett. Och det har med himmelskt medborgarskap att göra, som han också skriver i Filipperbrevet 3:20. Vi åter har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi också vår Herre Yeshua Messias som frälsare. Så när vi blir odödliga då och förvandlas, då är vi över Torah. Toran är för de dödliga, men när vi är förvandlade så har vi en annan konstitution i vårt sätt att vara, så vi behöver inte den skrivna Toran som den finns idag. Visst kommer vi att lyda Gud, men det gör vi naturligt, automatiskt. Den nya människan behöver inte den skrivna Toran. Så den är bara för de dödliga, både för judar och icke-judar, fortfarande, i den här världen. Får vi samma ledarskap som änglarna? Vi kommer att stå över änglarna. Vi ska döma änglar, står det skrivet. Otrolig position. Vi är över alla andra världens första väldigheter, och där finns också änglarna. I Messias. Jag menar, hans brud, han kommer inte att ha bruden ute på trädgården. Han kommer att ha bruden i sitt gemak. Kungen har fört mig in i sitt gemak, står det skrivet. Först kommer vi att stå inför Messias domstol när han kommer tillbaka. När vi har blivit förvandlade och är i luften och flyger där och hänger i luften. Det kommer jag ta under sabbaten. Där kommer Messias domstol att vara. Och sen kommer vi ner till jorden tillsammans med honom. Kommer att regera med honom tillsammans med honom under 1000 år. Och då är vi odödliga. Och då kommer vi se till att de dödliga håller Toran. Det är vår uppgift. Det är häftigt. Sen kommer alla dödliga också att stå upp efter 1000 år. Och då får de stå inför Guds stora domstol. Och där är det evighet eller evigt liv eller evig förtappelse. Så vi har några verser kvar här. Alltså är ni inte mer främlingar och gäster utan är med, har medborgarskap med de heliga, det vill säga i himlen, i den nya skapelsen, och är Guds husfolk, som betyder familj, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval. Ser du att det här är inte Abraham och Mose och Jeremia det talar om, utan det talar om Paulus, om vi går tillbaka, Petrus, Johannes, Jakob, Judas, Filippus, jag kan inte, Bartolomeus, du kan de 12, lärde du som barn. Men jag lärde mig aldrig om riktigt som barn. Men det är de som då har talat om Jeshuas uppståndelse. Jag kommer ihåg att de 12 sändebuden som Messias utvalde fick en enda uppgift. Att vittna om Jeshuas uppståndelse. Det var deras uppgift. De skulle inte ändra Toran, inte ändra lagarna i Israel, inte skapa någon ny halacha, inte vara domare i Israel. De skulle vittna om Messias uppståndelse. Deras uppgift i livet. Med allt vad det innebär. Paulus fick en dubbel uppgift. Han predikade frälsning för hedningarna och de 7 buden för hedningarna. Han lärde hedningarna att leva ett rättfärdigt liv. Så hade han dubbel uppgift. Men de 12 hade som uppgift att tala om uppståndelsen. Det är den grundval som är den här familjen i himlen. Det är uppståndelsen det handlar om. Och det är deras, apostlarnas i första hand, profeternas. Det är alltså det messianska tidsålderns profeter som vi talade om igår. Det är en lägre form av profet än vad Hesekiel och de andra, för man skriver inte hebreiska texter. En annan typ av profetia. En annan typ av profet. Och det är alltså de som har lagt grunden för den här nya familjen då, i den himmelska världen, där hörnstenen är Messias Jeshua själv, i vilket allt det som uppbyggs blir sammanslutet och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i hebreiskan har översatt det här då Mishkal la Adonai, eller Heichal la Adonai, eller Mishkal, ett tempel åt Herren, åt Hashem. Och i honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Det här är inte kötsligt, det är inte kroppsligt, inte här nere på jorden, det är i anden. Det är i den nya människan. Och har vi inte det här perspektivet så kommer vi fel. Vi lever i flera dimensioner samtidigt. Och det är viktigt att vi skiljer mellan de olika delarna så att vi inte blandar ihop. Problemet, om vi ska sammanfatta den kristna kyrkans huvudproblem, så kan man säga att man har tagit Paulus undervisning om den himmelska verkligheten och sagt att så är det i den här världen. Det är problemet. Här är ingen skillnad mellan judar och hedningar. Nu är vi i kyrkan, den nya Israel och så vidare och så vidare. Då har man sett det som är i himlen och försökt få det hit. Det han undervisar om. Det är kärnan. I ett nötskal har du den kristna kyrkans problem. När man försöker pressa in den nya människan i den gamla. Ändra det här systemet som måste finnas tills de 7000 åren har tagit slut. Gud ändras inte och han ändrar inte sin Torah. Så det gäller fortfarande. Hoppas att det här har gjort oss lite klarare i vårt tänkande.
Och vi ber att Herren hjälper oss att få en klar uppenbarelse om vad det handlar om att vara en ny människa. Att leva i den nya människan. Sen kommer ju då alla, resultatet av den här undervisningen är ju resten av Efesierbrevet. Eftersom ni nu har det här, lev så då. Låt det här nya ta makten över er. Avklä den gamla människan, klä er nya människan. Sluta tala lögn, lev i enlighet med det liv och den rättfärdighet som ni har. Inte bara i er goda drift i den gamla människan, utan i den nya människan som inte har någon ond drift överhuvudtaget. Må Hashem ge oss nåd att kunna vinna seger i alla områden och förstå allt på rätt sätt, att vi kan göra rätt alltid och alltid vara överflödande i tacksamhet och tacksägelse och lovsång, och kan vara till välsignelse vart vi än går fram. Amen. Amen.
Tack så mycket.